Du lyssnar på TechBrief svarar. Idag om var alla pengar till AI-investeringarna kommer ifrån egentligen. Vi har fått en fråga.
Ja, det här är från X-kontot Buskträd som frågar: var finns allt kapital som behövs för att investera i SpaceX, OpenAI och övriga väntade AI-investeringar? Tänker eftersom värderingarna är så gigantiska i relation till att så mycket existerande kapital redan är bundet till investeringar i världens nuvarande jättar. Finns det så mycket fristående kapital eller kontanter i det ekonomiska systemet? Eller hur ska det lösas? Ja, vad säger du, Björn? Viktig fråga,
tror jag. Lite, ja, en rimlig fråga. För det är klart, det är väldigt lätt att tappa bort sig, tänker jag, som småsparare. När man bara ser miljard efter miljard efter miljard som rullas in, så kan man såklart undra varifrån kommer alla de här pengarna från början. Och det här är väl ett ganska komplext svar om man ska få till det liksom helt korrekt. Men om man kan tillåta sig att förenkla lite, så är det väl, dels så är det ju en omställning från andra grejer. Att det är ju inte folk som sitter med det här på kontot, utan det här är ju pengar som är låsta i andra typer av tillgångar i viss mån. Så det är klart att ju bättre det går för AI och ju mer investeringar man behöver där, generellt sett så kommer ju mindre pengar att gå till andra typer av områden där man då tror att man tjänar mindre pengar, och förhoppningsvis, men inte nödvändigtvis, för samhället där AI faktiskt kan göra mer nytta också. Och där finns väl en del frågetecken om alla de här pengarna faktiskt kommer skapa så mycket nytta som man hade hoppats.
Ja, men verkligen. För det har investerats otroliga mängder pengar i den här sektorn. Och då är frågan så här: nu ska SpaceX börsnoteras. Det finns ju uppgifter om att både Anthropic och OpenAI, två av de absolut största viktigaste bolagen, ska börsnoteras i år, 2026. Mycket fler investeringar som kommer komma i datacenter och så vidare. Liksom. Var kommer alla pengar ifrån? Och en del är ju precis som du sa, att så här, det är pengar som annars hade investerats i annat som nu går till AI-techsektorn istället. Och det har ju varit en ganska stor debatt i USA framförallt om att det här, ja, men hade det här gått till liksom sektorer som kanske hade skapat fler jobb, arbetstillfällen, liksom större värde för lokala samhällen än typ ett datacenter som kanske inte skapar så mycket värde för ett lokalsamhälle eller speciellt många arbetstillfällen förutom under byggnationen, så hade det kanske varit bättre för USAs ekonomi då, till exempel i stort.
Sen ska man komma ihåg då, när man kollar då exempelvis på SpaceX, den sägs ju värderas någonstans gissningsvis mellan 1750 till 2000 miljarder dollar. Det är vad man tror. Men då kanske man, då ska man ju bara påminna sig om att det betyder ju inte att någon kommer att investera 2000 miljarder dollar i SpaceX, utan det är vad man anser att helheten är värd. Så att egentligen är det bara när du köper en aktie då, Henning loggar in på Avanza eller Nordnet för att köpa aktier för 1000 kronor, så får du aktier i proportion till vad bolaget skulle vara värt för 2000 miljarder dollar. Men det är inte så att de pengarna finns på insidan, och de är ju bara värda det så länge börsen då i det här fallet, eller de samlade investerarna, bestämmer sig för att det är det. Men på intet vis så finns ju de här pengarna. Så de är ju, det bygger ju på en förväntan av att alla andra också liksom accepterar den här värderingen på något vis. Så då, plötsligt så uppstår ju de här pengarna från ingenstans, kan man säga. Det är klart att det var en massa pengar som investerades i SpaceX, men den mängden har ju aldrig gått in.
Och det här nya i samband med börsnoteringarna som vi pratar om nu, typ SpaceX och OpenAI och Anthropic, så kommer ju, tror jag, småsparare ta en ganska stor del av det. Och intresset är ju väldigt stort, har man ju sett vittnat om både i Sverige och i andra länder, att många kommer vilja gå in med pengar i den här typen av väldigt uppmärksammade bolag. Kommer komma in en del finansiering där. Några andra som jag tycker man ser, det finns ju några som man ser överallt när det är så här stora nya projekt, så nya investeringar. Softbank är ju en sån som jag tycker ofta syns. Och sen är det ett antal så här sovereign wealth funds, liksom statliga investeringsfonder i Mellanöstern, så här Abu Dhabi, Dubai, liksom. De känns som jag tycker att man ofta ser i sådana här stora investeringar. Där finns det ju pengar.
Ja, just Softbank är ett bra exempel, för det är liksom en tredje komponent i varifrån kommer pengarna, och det är ju lån. För Softbank är nu just nu på all time high på börsen. De tror ju då att de är en stor ägare av OpenAI specifikt, men för att bli så stor ägare i OpenAI så har de belånat sina egna OpenAI-aktier för att få ett lån för att köpa fler OpenAI-aktier.
Hmm. Ingen risk i det, ett sånt upplägg, va?
Nej, så länge allting går uppåt så kommer ju det här gå jättebra. Om det skulle vända åt andra hållet så blir det ju plötsligt väldigt mycket tryck. Och det skulle ju också bli ganska problematiskt även för OpenAI att ha en aktieägare som har så superbelånade aktier. Det är så här Softbank har gjort många gånger, ska jag säga. Det här är ju Masayoshi Son som då leder Softbank. Måste ju vara en av världens mest risk... Han måste ha världens högsta riskaptit. Mm. Men i det här fallet så har han ju igen då, han har ju bara gått och lånat pengar på banken för att kunna köpa fler aktier till en högre värdering, sannolikt vid ett senare tillfälle. Så att han har ju inte de här pengarna heller. Så här är det någon som har trott på Softbanks möjlighet att betala tillbaka lånet så småningom. Det får man ju se om det faktiskt blir så. Men det där är ju en tredje komponent av pengar som egentligen inte finns, så att säga, som inte är kopplade från någonting till något annat, utan det är ett helt nytt lån bara.
Mm. Mycket handlar ju också om de befintliga techjättarna. Det har vi pratat lite om, men så här att Nvidia har investerat jättemycket i jättemånga olika AI-bolag som samtidigt är deras kunder. De här cirkulära uppläggen har ju diskuterats ganska mycket. Det finns ju också mycket alltså, i att man bygger ett datacenter, typ Microsoft bygger ett datacenter och sen får OpenAI använda liksom beräkningskraften i det här datacentret gratis utbyte mot att Microsoft får aktier i OpenAI till exempel, och att man då alltså det är inga pengar som byter hand egentligen, men att man betalar med aktier för compute i det här exemplet då.
Ja, och där, här får man ju fundera på hur värderas de här för det bolaget från början, och det kan man göra på många olika sätt, men ett vanligt sätt är att titta på så här, hur många gånger intäkterna ska det vara. Precis, och då handlas ju SpaceX handlas ju liksom strax under 100 gånger skulle man tro, intäkterna Apple runt 20 gånger någonting sånt. Men det är klart att även de här intäkterna som du är inne på i de här cirkulära uppläggen, de är ju inte alltid liksom riktiga intäkter.
Mm.
Om jag köper liksom din tröja för 100 kronor och sen så köper du tillbaka tröjan för 100 kronor, då har vi båda 100 kronor i försäljning.
Mm.
Men det har inte hänt något. Du har en intäkt på 100 kronor och jag har en intäkt på 100 kronor. Men ingenting har ju hänt.
Mm.
Du har tillbaka din tröja och pengarna är tillbaka också, så ingenting har skett. Men då om du skulle värderas till 20 gånger försäljningen, då är liksom ditt företag värt 20 gånger 100 kronor plötsligt, utan att någonting egentligen har skett.
Mm.
Så det är klart att de här cirkulära uppläggen driver ju på en typ av intäkter som kanske inte är det som man egentligen letar efter, det vill säga vi säljer, jag är GB glass, jag säljer glass för 1 miljon kronor i månaden, och vad händer då? Jo, de går in, de köper en glass, de ger mig pengar och sen går de ut och äter glassen, och det är väldigt enkelt. Det här upplägget som du beskriver är ju motsatsen till det. Det är superkomplext och det ser ut som intäkter, men egentligen så är det någonting annat, och det här bidrar ju till de här upptrissade värderingarna, för det är inte liksom, ska man säga, riktiga intäkter på samma sätt som glassjämförelsen i botten. Mm.
Och det, för att komplicera ytterligare, så handlar det också mycket om att man så här bokar in framtida intäkter. Att nu har de åtagits, OpenAI har åtagit sig att köpa beräkningskraft från Microsoft fram till 2030 för så här många miljarder. Då kan Microsoft liksom bokföra de intäkterna som framtida. Ja, det är komplicerat helt enkelt.
Men mycket av de här pengarna är ju liksom saker som egentligen inte har hänt. Och skulle man ha varit mer sofistikerad, kan man väl säga, så ska man ju titta på precis vad är den liksom genuina värderingen, mäta det på många håll och kanter för att försöka få fram vad är det här bolaget egentligen värt.
Mm.
Jag tänker det enklaste sättet att tänka på detta är väl när man gör det för en, man ska köpa en lägenhet. Du är ju i Hustagen, vet jag, Henning.
Jajamän.
Och då är det klart att det är väldigt svårt att säga vad är ett hus värt. Man kan kolla på vad kostar det grannhusen ungefär. Men sen kan det också vara speciella saker, till exempel. Ja, men vi måste ha ett utehus för vårt, alltså en gillestuga för katterna. Och då är det värt jättemycket för er. Men det är inte värt för någon annan som inte behöver en kattgillestuga. Så det gör att ni ser på samma hus med samma typ av tillgång på två olika sätt. För dig och för din fru så är det här värt jättemycket, men för någon annan så tänker de det där är något ruckel som jag sen måste riva. Det är faktiskt värt mindre, för jag orkar inte hålla på och krångla med någon halvskum gillestuga som jag måste ta bort, till exempel. Så att även där så är det är ju aldrig så enkelt så att det finns liksom ett tydligt svar på vad är någonting värt, utan det är mer så här, vad är det värt för dig?
Jag tänker också att många av de här värderingarna, siffrorna som kastas runt, är ju inte på riktigt. Alltså, jag tänker på januari 2025. Donald Trump har precis tillträtt som president i USA. Kallar då till en presskonferens med Sam Altman, Larry Ellison, Masayoshi Son, liksom Softbank, Oracle, OpenAI, och presenterar Stargate. Det här superinitiativet, och den siffran som då nämns är 500 miljarder dollar som går till att bygga datacenter, superdatorer för AI-utveckling. Och det här ska då finansieras bland annat då av Softbank, och Oracle och OpenAI ska använda detta. Och då blev det ju ganska snart en debatt om så här, nej men de här pengarna finns inte, sa ju Elon Musk då till exempel, som i och för sig kanske anledning att vara kritisk mot OpenAI, men att så här, det här är inte några pengar som finns. Och sen har jag då kollat upp då, vad har hänt sen de sa 500 miljarder dollar? Ja, men det har kommit då uppgifter om att Softbank ska låna 10 miljarder dollar, sen ska OpenAI låna 2,3 miljarder dollar. Och that's it.
Okej, okay, så vi är inte ens uppe i 15 miljarder av de 500 som skulle vara på plats.
Nu har jag gjort en snabb research här, men nej, det verkar inte som att det finns mer än det. Så jag menar, många siffror som kastas runt i liksom den här AI-ekonomin är ju typ mer vaga förhoppningar än att så här, det här faktiskt finns finansiering.
Och även då, när man tittar på det då, ta SpaceX som ett exempel, eftersom det var så, frågan var ställd om detta. Mm. Säg att de har en värdering på 2000 miljarder. Är det värt det? Det skulle man egentligen bara veta om man då sålde, om det finns köpare för varenda aktie i SpaceX, om man skulle sälja dem så att det sammanlagt blev 2000 miljarder. Men så funkar ju inte börsen heller. Alla aktier är ju inte till salu, utan man handlar ju bara en väldigt liten del av dem, och skulle man då plötsligt sälja alla samt om alla aktier skulle vara till salu, då skulle man kanske få fram det sanna priset omedelbart. Det är ju så, det är det som händer exempelvis när man köper ut ett bolag från börsen, eller man förvärvar någonting, då köper man alla aktier, och då får man liksom ett riktigt svar på, jag tycker att det är värt det här mycket. Men i normala fall så handlar man bara en väldigt liten andel, och det skulle ju, skulle man sälja då allas SpaceX-aktier samtidigt, så skulle ju priset sannolikt kollapsa, för det finns inte så många köpare av det. Så även det här blir ju värderingen liksom, ja, om du multiplicerar priset på de aktierna som handlas just nu med den totala mängden, då blir det 2 miljarder, men det är ju inte, eller 2000 miljarder, förlåt. Men det är inte nödvändigtvis säkert att skulle du faktiskt göra det i verkligheten, som du är inne på, i den riktiga världen, då skulle det inte hålla. Så det är också lite av en låtsasvärdering. Det är så alla räknar, men det ska man också ha i åtanke att det är så det funkar.
Kanske ett för grundläggande resonemang för den här podden, men när jag var ny som näringslivsreporter och liksom inte kunde någonting om ekonomin, eller ingenting, men inte så mycket, så gjorde jag en del, man läste på en ganska grundläggande saker kring hur liksom ekonomin fungerar, och en sak som var en ögonöppnare var en podd där de pratade om att vi har den verkliga ekonomin, en fabrik tillverkar någonting, någon köper där, en bonde odlar någonting som säljer det vidare, och sen har vi låtsasekonomin, eller finansiella ekonomin kan man ju kalla det också, där man handlar med terminer och fram och tillbaka, liksom, det hänger ihop med den riktiga ekonomin, men den är också ganska mycket frånkopplad, och det är liksom inte på riktigt de pengarna som det handlas för där, kan man ju se det som.
Ja, språkbruket gör att det blir komplicerat. Jag tror att man tänker, när man ser de här typen av siffror för sådana här bolag, så tänker man kanske att så mycket pengar skulle inte jag kunna investera, för jag har bara 20 000 kronor på banken och så vidare. Och det är ju sant, vi rör oss i andra stratosfärer av mängder, men det är också liksom en annan slags pengar som jag antar, jag har försökt förklara. De kommer från många olika ställen. Det är inte pengar på samma sätt som man själv har på banken. Det är inte riktigt så det funkar. Men det låter så, för när man pratar om dollar och kronor och så vidare, så låter det som en krona är en krona. Men det är inte riktigt så när det kommer till de här grejerna.
Jag kommer ihåg för några år sedan när det var innan den här AI-boomen. Det var liksom efter de här liksom allra högsta värderingarna runt 2021, men när det var liksom marknaden var på väg ner, så pratade man med riskkapitalister som använde begreppet torrt krut. Att så här, vi sitter med torrt krut, så man, har liksom, man är redo att investera när det väl kommer en bra möjlighet, men så länge sitter vi med liksom pengarna på sidlinjen och väntar på att det ska uppstå ett bra tillfälle. Nu är min känsla att det inte finns så mycket torrt krut, utan de flesta investerare skjuter med allt krut de har på den här AI-utvecklingen.
Ja, det har nog åtminstone tagit slut. Eller liksom, om du är intresserad av det här området och du försöker sätta pengar på grejer som du ska, som förhoppningsvis då får en bra fart, det är ju ingen brist på kandidater. Mm. Sen kan vi fundera på vad det verkligen underliggande värdet är i. Men i vissa fall så spelar ju det ingen roll. Om du köper, även samma sak med husjämförelsen igen, och du köper ett hus för 3 miljoner kronor och sen så säljer du det en vecka senare för 4 miljoner kronor, det är en jättebra affär. Och hur orimligt det än må vara, men om det går så går det, och det är så många tänker på detta, att så här, vad är huset egentligen värt? Det spelar ingen roll. Vad som spelar roll är att jag sålde det för mer än vad jag köpte det för, och vad det egentligen är värt, liksom den riktiga värderingen på det, är liksom irrelevant. Och såklart så har du suttit på en massa torrkrut och letat, liksom, finns det kandidater som jag tror skulle kunna sälja, då har du haft många anledningar att, att använda det den senaste tiden, för det har ju gått uppåt på alla håll och kanter. Men om vi tittar tillbaka på frågan då som vi fick här, så var finns allt kapital som behövs? Hur summerar vi detta? Det finns ju på lite olika platser och lite finns inte allt, eller vad säger du?
Det finns kapital som lånas upp i olika statliga investeringsfonder i Mellanöstern, från banker, från finansiella institut, från småsparare. Men det finns också ganska mycket som kan finansieras på andra sätt med lite mer kreativa upplägg än att det faktiskt är pengar som investeras på riktigt, så att säga.
Ja, det här är ju ett långt ämne som man skulle kunna skriva långa, långa böcker på. Det här är något förenklad bild, men jag hoppas ändå att det här är tillräckligt bra svar på din fråga.
Har du en fråga eller önskemål om ämne att ta upp, mejla till techbrief@svd.se.
Du har lyssnat på Techbrief svarar från Svenska Dagbladet. I studion denna vecka var jag, Björn Jeffrey och Henning Eklund. Vår producent är Tove Leffler och vår kollega heter Sofia Sinclair. Vignetten skrevs av Stefan Storm och vår ansvariga utgivare är Lisa Erinius. Vi är tillbaka igen på torsdag med ett vanligt avsnitt.